Hej och välkomna. Olof Jonmyren heter jag och till vardags är jag politisk redaktör för tidningen Sörmlands Nyheter i Nyköping. Men idag är jag här för att ha ett samtal med en av Centerpartiets partiledarkandidater, Mohamed Demirok. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Så här är det, man måste ju börja någonstans. Mm. Så jag tänkte vi börja med frågan, varför blev du centerpartist?
Den är inte självklar den frågan. För det, jag är ju född och uppvuxen i Vårbygård i Stockholm. Miljonprogram, betongförort, utanförskapsområde. Det fanns inte särskilt många centerpartister när jag växte upp. Centerpartiet var ingenting man hade i vardagen runt omkring sig. Så det tog ganska lång tid när jag hittade till Centerpartiet. Och det gjorde jag faktiskt i Linköping när jag hade flyttat dit för att plugga. Så var det en av mina studiekamrater som sa det att Murre, jag orkar inte lyssna på det längre. Nu pratar du liksom politik. För det har alltid varit en grej. Jag pratar alltid om politik och samtiden. Och alltid varit intresserad av det. Så jag orkar inte med det här. Ge dig in i ett parti. Ja, det ska jag. Det ska jag banne mig göra. Jag ska gå med i ett parti. Så när jag hade bestämt mig för det så visste jag inte vilket parti. För jag tänkte att jag måste hålla koll på det här. Och man ska väl också lägga till att mina föräldrar var ju väldigt mycket vänster. Ja. Så. Och när jag bodde i Stockholm så såg jag väl mig själv också där, kanske ut till vänster och ut till Botkyrka där jag gick i gymnasiet. Så vänster var den identiteten många hade. Men jag insåg ganska snabbt att jag var inte alls vänster, utan det var, jag var långt ifrån vänster. Så jag började mitt sökande och hittade ganska snabbt att jag är inte moderat, det är jag inte heller, utan jag är nog någonstans där i mitten. Och så började jag söka och Det var faktiskt landsbygdsfrågorna som fick upp ögonen, som fick upp mina ögon för Centerpartiet. För när jag lyssnade på det här, när man pratade om landsbygd och hela Sverige, så någonstans där kände jag igen mig själv. För det var samma utanförskap som jag kunde känna, mina kompisar kunde känna över att även om besluten kanske kändes geografiskt var nära, så kändes det som det hela tiden togs över huvudet på oss. Det var hos oss saker och ting drogs ner på, där skola och bibliotek inte satsades på, och där man hela tiden kände ett utanförskap och att det offentliga inte fanns där och började sakta dra sig därifrån. Och jag brukar säga att hade inte tunnelbanan gått på räls, då hade man nog lagt ner den, nästan bara för att. Så jag kände igen mig det där. Sen var det också den här, när jag lyssnade på många som pratade om landsbygdsutveckling, så fanns det ju också något positivt. Det var inte bara nedläggning av elände, utan det fanns gemenskap, samhörighet, viljan att ta tag i saker. Så jag kände igen mig i det där. Och var på väg liksom att säga, men jag är nog centerpartist, även om jag liksom inte riktigt hade tagit steget ut. Sen lyssnade jag då på Maud väldigt mycket. Och det Maud gjorde och det som var skillnaden var att hon ville något. Hon var inte bara emot saker, som jag upplevde att tidigare partiledare och parti hade varit, utan hon ville någonting, hon ville framåt, hon hade en ambition och en vision. Jag kände att det här är ju vad jag vill ha. Dels står de för någonting tydligt, de vill framåt, de har en idé och en vision om samhället, de tror på småföretagande, klimatpolitik, hela Sverige, och hela Sverige betyder ju också min förort.
Just det.
Så jag klev in på expeditionen i Linköping och möttes av en uppjagad Jonas Naddebo, kulturborgarråd här i Stockholm, som då jobbade för CUF i Linköping. Ja. Och han visste ju inte riktigt vad han skulle göra, för det var inte så vanligt, ganska ovanligt till och med skulle jag säga, att någon klev in på expeditionen och ville bli medlem. Så för att säga, göra en lång historia sammanfattningsvis, att det var hela landet-politiken som till slut fick mig att bli centerpartist.
Kallade du dig själv någonsin för moderat?
Alltså, nu får vi dra ner på pappaskämten här, Olof.
Du vet att det var ett ord som var använt på jämna mellanrum.
Ja, sen kom ju, alltså det har ju varit moderat, sen har vi haft Alliansen.
Exakt.
Vi får se vad kommande partiledare kan få tillmälen kopplat till politiken.
Vad vill du ha det om du fick välja? Vad skulle du ha för associationsnamn där?
Oh, den har jag nog inte tänkt på. Ja, vi får se.
Ja. Nej, det slipper du svara.
Ja.
Men om vi går tillbaka till där du kände, du pratade om den här maktdimensionen, för den är intressant, för den präglar ju människor, hur man uppfattar sin närhet och sin avstånd i sin närhet till någon som bestämmer, makten jag själv har och makten andra har över mig och så vidare. Du pratade om att du födde uppväxt i Vårby gård. Vi kommer ju alla någonstans ifrån och vi är alla på väg någonstans förhoppningsvis så länge inte allting står still. Hur har den här resan från Vårby gård påverkat dig, den livsresan, hur har den påverkat dig som politiker?
Oerhört mycket, så allt jag är bottnar ju i den personliga resan som man gör och så är det nog för allihopa. Men det finns ju några sådana avgörande ögonblick i mitt liv. Mm. Det ena var ju när jag tackade ja till antagningsbeskedet till universitetet, Linköpings universitet. Innan dess så hade ju akademiska studier upplevts som, det var som ett Mount Everest för mig och mina kompisar. Så någonting som fanns där, man visste att andra hade gjort det, men det kändes som att det är ingenting för oss, vi kommer aldrig kunna bestiga det där berget. Men sen när man väl hade tagit steget in i det där, tackat ja och kommit in på universitetet, så insåg man ju när man stod där uppe på toppen att det här var ju inte ett Mount Everest, det var ju en liten kulle och det är inte svårt. Förutsättningarna för alla att göra en typ av klassresa finns där. Men man måste bara orka ta det där. Så det var ett första sånt avgörande ögonblick för mig som jag tar med mig. Just den här möjligheten att bana väg för andra, visa att det går och att få människor att vilja och orka ta det steget. Det är en av de första sakerna som definierar mig. Det andra är ju när jag också sen kom in i Centerpartiet och en politisk värld öppnade sig för mig som jag inte riktigt hade varit med om tidigare. Jag såg vad som kom in i den svarta lådan och jag såg vad som kom ut ur den svarta lådan, men jag visste inte riktigt vad som hände inne i den där svarta lådan som är politiken. Så när jag väl var inne där och fick möjlighet att vara politiker så var det ju, så insåg man ju att man har ju en enorm möjlighet att påverka samhällets riktning. Och den möjligheten, den viljan att vara med och påverka var ganska stark hos mig. Att det var aldrig makt jag eftersträvade utan möjlighet att få påverka och bidra med det jag hade. Det var också en sån här avgörande ögonblick i mitt liv som jag också tar med mig där, att här sitter jag och får vara med och påverka. Den känslan var ju enorm. Och jag kommer ihåg när vid något rikstingståg som vi hade på den tiden hamnade precis bakom Torbjörn Fälldin när han var med på. Alltså, det var ju enormt stort. Att bara få träffa Maud var ju gigantiskt. Och sen satt Torbjörn Fälldin där också. Yes. Alltså, där sitter jag. Lilla grabben från Vårby gård och där sitter de här giganterna. Det var enormt stort. Och sen det sista avgörande som jag tar med mig in i det här, det är ju den här resan som jag är inne på nu.
Ja.
Det är verkligen det. Så dels precis har kommit in i riksdagen, var en av 349. Det är en enorm grej. Och att sen ganska snabbt få förtroende att vara en av dem som nu står som partiledarkandidater. Det är en av de här sakerna jag tar med mig. Just det här att vi definieras inte av vart vi kommer ifrån eller vad vi har med oss för bagage. Utan hela tiden vilka sammanhang vi rör oss och vad vi vill och vad vi faktiskt tillåts att göra. Andra. Där liksom, man märker att folk försöker hela tiden paketera en i ett fack, men man ska försöka komma ur det där facket. Definieras aldrig av vad andra vill trycka in det i för fack, utan trampa upp dina egna stigar i världen. Det är vad jag liksom tar med mig där jag kommer ifrån och min egen livsresa.
Finns en intressant sak i det du säger som handlar om inför en utmaning och genom en utmaning. Du sa att när det väl kändes som ett berg men visade som att klättra upp på en kulle, komma in på den akademiska världen. Nästa steg var att komma in utifrån och först se politiken utifrån och inte se hur det funkade. Och sen komma in och förstå hur det funkar. Vilka tankar har gått genom huvudet på dig när du bestämde dig för att nej men, folk vill att jag ska kandidera som partiledare till Centerpartiet? Vad fick dig att tänka den tanken och säga att ja, det är nog möjligt?
Min första reaktion när jag började se mitt namn cirkulera, det var ju nej, det är inte aktuellt.
Nej.
Men sen var det många som hörde av sig, väldigt många. och lyfte mitt namn och beskrev varför de tyckte jag skulle kliva fram i den här rollen.
Mm.
Och de första som hörde av sig var väl så här, nej, nej, nej. Men sen när det blev fler och fler så kände jag lite så att det vore ju förmätet av mig om jag faktiskt inte visade de här människorna respekt och faktiskt började ställa frågan till mig själv.
Mm.
Kan jag, vill jag, orkar jag? Och när jag väl hade öppnat för det att ställa den frågan till mig själv så var det ju nästa steg då att ta en inre dialog med mig.
Mm.
Vill jag? Mm. Kan jag? Tror jag på det här?
Mm.
Kommer jag orka det? Kommer jag kunna liksom fylla de skorna som inte bara Ann utan flera andra partiledare har lämnat efter sig? Och sen sista steget var ju då att ha ett samtal med familjen.
Ja.
Om man kan och vill göra det här tillsammans. Familjen betyder enormt mycket för mig.
Mm.
Och min sambo sa ju till mig ganska tydligt att jag vet att om jag säger nej så kommer du respektera. Jag vet det, så. Det är inget snack om saken. Men både du och jag kommer ju undra hur det hade blivit om du hade klivit på det. Och det ska ju inte få mala hela livet. Och sen var det där med hat och hot. Och hon sa,
ja.
De ska ju inte få vinna.
Nej.
Det här har vi gjort tillsammans hela livet. Så vi måste ju orka stå upp. Så någonstans där så började jag ju känna. Jag tror att jag kan.
Ja.
Jag tror att jag orkar. Och sen landade jag till slut i att. Jag inte bara tror utan jag känner att jag vill. Och när det var klart och jag fick frågan från valberedningen, då hade jag liksom gått igenom en ganska lång process med både familj och mig själv. Så att svaret var ganska givet.
Och nu känner du dig trygg i ditt beslut?
Jag känner mig jättetrygg i beslutet. Ja. För när jag väl hade sagt det, när orden hade kommit från mina läppar till valberedningens ordförande där, att ja. Jag kan tänka mig att vara en av de tre. Då kände jag liksom en lättnad också.
Ja.
För då hade jag sagt orden, då var det bekräftat. Då var jag trygg i det och nu var det också ute. Så det kändes ganska bra.
Men nu när du då har landat där, då kommer ju frågan när man tar det steget och säger ja, jag vill. Ni kan sätta er tilltro till mig för jag tänker och jag kommer att. Då kommer ju följdfrågan. Alltid va? Vilka är de största utmaningarna som du ser för Sverige de kommande åren? För det är ju en av de frågor du kommer att behöva svara på.
Mm. Jo, men det finns många svåra frågor. Och vid något tillfälle så försökte jag likna det nästan vid ett hus. Alltså om man ser Sverige som ett hus som... vi måste ju vara ärliga och erkänna att det är ett vackert hus. Det är ett väldigt vackert hus med ny puts, eller ny fasad och nylagt tak och så. Men någonstans så har vi under ganska lång tid ignorerat att sköta det som håller hela huset uppe i grunden. Och helt plötsligt börjar det bli sättningar i huset och det blir vattenskador och väggarna börjar spricka. Och en del tror att det bara går att fixa genom att lägga på lite puts och så. Men en riktig centerpartist inser att det här måste fixas och det måste fixas på hela grunden. Hela huset måste stöttas upp. Och det kan man inte bara göra i det ena hörnet eller det andra utan hela grunden måste göras.
Mm.
Och om man översätter det till liksom svensk politik så inser man att hela Sverige behöver stöttas upp. Vi kan inte ha alltså, projektstyrd politik oavsett om det är landsbygd, om det är förorter, om det är klimat eller något, så kan vi inte ha liksom, enskilda politikområden som bara fokuserar på att nu är det här som ska göras, eller nu är det här som ska göras. Tar man utbildning till exempel, så måste det fungera i Vårby gård, likväl som i Vilhelmina.
Mm.
Därför att det är förutsättningarna ska jämnas ut för alla människor, inte bara för den som bor i Vårby gård eller Vilhelmina, utan för alla människor, för det är det som ger oss möjligheten till att göra en livsresa.
Mm.
Talar vi om infrastruktur så är det samma sak där. Vi kan inte ha en situation där vissa kommuner pratar om 5 minuters trafik i kollektivtrafiken eller till och med tidtabellslöst resande, där det ska gå så mycket bussar och pendeltåg att man ska inte ens behöva en tidtabell. Och i andra kommuner så pratar man om varför bussen aldrig kommer.
Yes.
Och varför bussen precis har lagts ner.
Mm.
De här grundläggande sakerna. Eller miljöpolitik. Jag blir ju helt galen när man ser ibland hur våra badstränder ser ut. Jag tänker inte bara på algblomning. Utan jag tänker på att barn sitter och leker med liksom plastflaskor. Istället för att leka med gummiankor. Alltså, där har vi hamnat. Där, liksom basen eller grunden på, som huset står på börjar sätta sig. Och vi håller på och bråkar politiskt om vilken vägg vi ska laga med vilken puts. Alltså ner på grunden, se till att huset stadgas upp, stötta upp hela den grundläggande samhällsservicen, infrastruktur, utbildning, trygghet inte minst. Och då är det inte bara trygghet ifrån gängskjutningar utan trygghet att du faktiskt känner att din knäoperation inte blir uppskjuten för tredje gången eller att ditt barn som har råkat få ha en jobbig situation och kanske har en psykisk sjukdom ska behöva vänta 2 år på att komma till BUP. Alltså de här sakerna måste bara fungera. Annars så eroderar du liksom grunden ännu mer och du börjar få slitningar i ett land som är helt ohållbara och plötsligt så dyker då de enkla svaren upp. Och om vi tror att de enkla svaren är de som levereras idag så har jag en nyhet till alla som lyssnar att det finns fler partier och fler rörelser som har ännu enklare svar och ännu mer polariserande svar. Och de ligger och bubblar där i bakgrunden och har lust att kliva fram och ta ännu mer plats. Vi såg det tendenser till det nu med bland annat Nyans men också NMR i valrörelsen. Ja. Alltså, lagar vi inte grunden så finns det risk för att hela huset till slut rasar ihop. Men om du fixar den här grundläggande samhällsservicen, se till att tilliten håller ihop, så har du ett hus som står stabilt länge, länge till. Och det kan vara ett tryggt hem för många generationer framöver. Det är inte en liksom, tydlig one-liner det här jag säger. Men för mig som kommunpolitiker så är det här är vad jag vill jobba med. Ner i liksom grunden, laga den, se till att det står stabilt. Sen kan vi börja prata om vilken färg huset ska ha och vilka takpannor vi ska lägga på och om vi ska inreda vinden eller inte. Men du måste se till att huset står stabilt.
Någonstans i den här liknelsen ska man säga att det som gör att det sen blir bra kräver ju också att det har en inredning som är funktionell, som är tilltalande och som dessutom är bekväm på många sätt. Det skulle man ju kunna säga att den inredningen är politiken. Stora delar. Det finns andra delar också. Men någonstans där så måste ju den som vill bli centerpartiledare också se Centerpartiets roll. Vilken roll ska Centerpartiet spela i svensk politik de kommande åren? Och hur tänker du dig att Sverige behöver förändras? Du har ju berört en del av detta redan.
Ja, väldigt mycket av det jag säger bottnar också i min kommunpolitiska erfarenhet och det jag ser händer i kommunpolitiken. Mm. Och jag blir ju ibland förfärad när jag ser den nationella debatten och den nationella retoriken som förs. Det är polariserande, det är alltid konfliktfyllt och det känns som att Sveriges intressen alltid hamnar i efter partiernas egna intressen. Och det stör mig något otroligt mycket. Inte så att vi inte kommunerna har kunnat bråka och så. Det är klart vi gör. Men när det väl kniper till så hittar de flesta kommuner en lösning. Och tittar man tillbaks nu till det som sker ute i kommunen så går det går ju en veritabel våg av mittenpolitik över svenska kommuner just nu. Det som havererar är ju inte blocköverskridande samarbeten utan det är ju de här Tidöavtalsliknande samarbetena som kollapsar. Därför att det funkar ett tag. Det är lite kul ett tag, det är lite spännande, men det håller inte i längden. Utan det är de blocköverskridande samarbetena som funkar. I min egen hemkommun har Moderaterna och Socialdemokraterna hittat varandra. Den största kommunen i Sverige med ett sånt styre. Mm. Och kan det funka i Linköping så borde ju det kunna vara en signal till rikspolitiken att hörni, det finns en annan värld än den knivskarpa blockpolitiken. Det finns möjligheter att hitta varandra för Sveriges bästa. Där har Centerpartiet en jätteviktig roll. Fortsätt hålla den här linjen att det faktiskt finns en värld mellan ytterkanterna och mellan den här förödande blockpolitiken. Vi har också en jättetydlig roll i att vara en skarp opposition. För att Tidöavtalet som det är presenterat, det är ju inte bara konservativt i många delar utan det är ju ganska reaktionärt. Tittar man på klimatpolitiken, det finns inte en tillstymmelse till konservatism i den där. Alltså konservatismen som jag känner den utgår ju faktiskt ifrån de förutsättningarna som vi har getts och skydda dem. Men läser man Gösta Bohmans memoarer så ser man ju hans enorma kärlek till naturen och miljön. Det finns inte en tillstymmelse till det i det här tidavtalet. Det liknar ju mer ett reaktionärt arbete. Nu är det slut på det här. Nu tror vi inte. Klarar vi inte klimatmålen så klarar vi dem inte, säger finansministern. Alltså det är inte konservativt.
Det är ett slags bakåtsträvande snarare än backa bandet.
Nej, jag vet inte vad det är för någonting. Men nej, jag skulle inte säga att det är ett bakåtsträvande heller. För i den svenska folksjälen så finns en enorm kärlek till naturen, till miljön. Ja. Och alla vi som vet vad naturvård och miljövård är inser att sköter du inte klimatpolitiken så har du inte en natur att värna snart. Sen har du hela rättspolitiken där det finns enormt reaktionära delar i det här. Där måste vi vara en knivskarp opposition mot de sakerna. Och sen skulle jag också vilja lyfta, och det kan låta lite pretentiöst att säga det, men jag behöver ändå lyfta det. Någon måste faktiskt börja gjuta mod i det här landet.
Man får vara pretentiös här. En del av det här samtalet är att man ska ta sig ton och man kanske våga får sjunga det. Ut. Ja, men vad ingjuter mod?
Ja, framtidstro, hopp. Om att det faktiskt, att man kan dela problemformulering mellan många olika partier. Men sen har vi ju många partier som hela tiden pekar finger åt ett annat håll och säger att ditt problem, det jag ser, det jag bekräftar, det beror på den.
Ja.
Mm. Det beror på någon annan. Och hela tiden i problemformuleringen så har man en sak som en god vän till mig, Joel Halldorf, som är Linköpingsbo och författare, brukar säga, man mjölkar mörkret. Hela tiden är man där och drar i det här mörkret och försöker få ut mer och mer av det där. Och någonstans så måste ju någon orka stå upp mot det och säga det finns faktiskt en annan lösning på det problemet som du har. Arbetslösheten löser vi inte genom att kasta ut invandrare eller sätta dem på ett återvandringståg. Det är inte lösningen för att lösa arbetslöshetskrisen i Sverige. Småföretagandet, du löser inte det genom att göra det svårare för människor som är i behov av tolk att gå till sjukvården. Det är inte det som är lösningen för småföretagens utmaning. Klimatpolitiken löser du inte genom att vända de hållbara energislagen ryggen och bara säga att det finns ett svar på den och det är kärnkraft. Alltså, någonstans så måste man ingjuta mod och visa på konstruktiva, kreativa lösningar framåt. Jag tycker att bränslefrågan nu är ett jättetydligt exempel där de här enkla lösningarna inte funkade uppenbarligen. Det tog inte ens några månader innan man var tvungen att överge sin egen politik. Och som Oscar Sjöstedt från Sverigedemokraterna sa, verkligheten spökar för oss. Ja, den gör ju det. Den har ju en tendens att spöka. Och kan man inte förhålla sig till verkligheten, då kanske man inte ska sätta sig i regeringsställning heller.
Apropå verkligheten, nu har vi pratat ganska långa svar, långa frågor. Nu ska vi, tänkte jag att vi
jag är ändå politiker. Det här får jag jobba på.
Yes, och därför ska jag testa dig stenhårt på det kortfattade nu. Är du redo för det? Så här, nu blir det 12-1-2-frågor om Gunnar Hedlund. Är du beredd? Nej, jag skämtar bara. Det blir istället ett antal snabba frågor om politik. Svara det ena eller det andra. Är du beredd?
Ja.
Ja. Elbil eller dieselbil?
Jag skulle säga bensinbil.
Nej, det fanns inte. Du hade två förslag.
Ja, elbil.
Mm. Black Friday eller Earth Hour?
Oh. Jag är inte mot Black Friday, men jag väljer Earth Hour.
Mm. Vård via nätet, bra eller dåligt?
Kan vara bra. Jo, men det är klart det är bra. Men det finns baksidor.
Mm. Börsnoterade skolbolag, bra eller dåligt?
Oh, det kan vara bra. Jag skulle vilja se vissa justeringar.
Mm. Fler eller färre vargar?
Jag skulle nog se att vi faktiskt har något färre.
Mm. Fler svenska gruvor, rätt eller fel?
Ödesök kanske tycker illa om mig när jag säger det här nu, men jag tror nog att vi skulle behöva fler.
Det finns dimensioner i alla dessa frågor som plötsligt snurrar. Va?
Jag vet.
Reduktionsplikt, ja eller nej?
Ja.
En svensk kulturkanon, flipp eller flopp?
Flopp.
Var det någon fråga här som du kände var allra svårast att välja sida i?
Jag tycker utbildningsfrågan är svår. Därför att det är inte svart eller vitt. Det finns så många nyanser. Det finns det allihopa. Men just utbildningsfrågan har blivit så svart eller vitt. Det är liksom antingen när man för friskolor eller så är man emot det. Och det finns jättestora fördelar med friskolor. Och jag tror verkligen på ett system där föräldrar och barn har makten i sina egna händer. Men samtidigt så finns det ju en hel del saker som inte är som det ska på det området. Och det är klart att man behöver ta tag i det.
En del av politiken handlar ju om att säga ja eller nej i vissa frågor. Men vi pratade tidigare om ytterligheter. Av utrymmet mellan det bestämda beskedet åt ena hållet eller det bestämda beskedet åt andra hållet. Är inte det ett utrymme där är politiken?
Jo, det är precis så. Där är politiken.
Vilket är jättespännande när man tvingar fram den här typen av välja vägsval.
Ja, men det är tur att du inte står här med pingpongracket som vi fick ha i Aktuellt. Där det...
Då hade det blivit en meme.
Då hade det blivit så... en meme. En till meme. Man vill lägga till.
Ja. Apropå då, tydliga besked. Den som blir partiledare för Centerpartiet kommer ju inte bara behöva formulera och vara med och styra och driva den politiska linjen och de stora sammanhangen där partier och beslutsfattare interagerar med varandra. En del av uppdraget är också att hantera Centerpartiet och utveckla Centerpartiets organisation och hur det ska verka och vilket ledarskap som behövs. Om du fick fem ord på dig, max fem ord. Du får ta fyra om du känner för det. Beskriva dig själv som ledare. Vilka fem ord skulle det vara då?
Fem ord. Jag skulle börja med trygg. Jag skulle vilja lägga till engagerande. Jag skulle vilja lägga till ärlig i det här. Modig. Ja, jag ska...
Har du femte växeln?
Ja, nej, men jag ska lägga in det femte. Jag ska... Vad ska man... Delegera... Nej, men delegerande låter ju så fel. Men... Ja, men... Tilltro. Alltså jag har tilltro till fler att kunna vara med och göra saker.
För de här egenskaperna är ju det som på något sätt kommer att forma det ledarskap som du har för avsikt att utföra, eller hur? Mm. Ett parti måste ju inte bara vara starkt utåt, det måste också vara starkt inåt. Och det är ju många av dina partivänner som lyssnar nu, förhoppningsvis. Vilket jag tror att det är, och det är lite andäktigt kanske. Den här frågan blir ju naturlig då. Hur vill du utveckla Centerpartiet organisatoriskt?
Jag tror man ska börja med att erkänna att Centerpartiet måste utvecklas organisatoriskt. För det är ju första steget att inse att det finns en hel del utmaningar här. Och det finns nog en hel del utmaningar. Dels hur vi är organiserade där vi sitter idag på riksorganisationen och hur vi jobbar som en professionell organisation, en partiorganisation. Men sen har du också den andra biten som är det Centerpartiet är ute i landet, distrikt och kretsar. Där behöver det också utvecklas och göras ett arbete. Och det kanske inte är så att de går att göra samtidigt, eller det kanske är så att de måste göra samtidigt eller parallellt med varandra. Men man måste se till olikheterna i det här. Och idag har vi en situation som jag ändå ser där de här två delarna av organisationskroppen dras isär, där klyftan mellan dem blir ganska stor, där vi har en väldigt professionell riksorganisation, och det är inte så att vi inte har en professionell distrikts- och kretsorganisation, men det blir allt svårare att upprätthålla en professionell organisation därför att vi är färre som gör det ute. Bilden av att vi är en folkrörelse och finns i varenda by, den behöver nog ta sig en fundering, för så är det inte. Det har vi sett i valrörelsen. I många kretsar så har det varit 10, 20, 30 personer som har fått göra allting. Och då menar jag allting i det här. Och det kommer inte funka framöver. Vi kommer inte kunna ha en folkrörelseorganisation som bygger på så fåtal eldsjälar. Utan det måste få att hållas ihop. Mm. Och det måste känna glädje och engagemang. Så den klyftan mellan riksorganisationen, distrikt och kretsar, den måste byggas igen. Vi måste ha en professionell organisation där vi faktiskt kan hantera valrörelse, men också perioden mellan valrörelser. Vi måste kunna hantera medlemsvård, mm. vi måste kunna hantera politiska förändringar som sker runt om. Det är en del i det. Jag kan inte säga exakt så här ska det göras, men den klyftan måste byggas igen.
Du är inne på något intressant. Alltså, Centerpartiet har en bakgrund och en tradition, idén om att man är en folkrörelse. Och nu säger du att det finns delar i det här som inte riktigt fungerar. Vilka åtgärder behövs för att man skulle kunna säga att det är en folkrörelse för framtiden?
Man måste känna som medlem att man ganska snabbt kommer in och får vara med och påverka. Just det här som jag själv kände, att helt plötsligt satt jag där och fick, alltså lilla jag fick vara med och påverka. Den känslan måste man bygga in i fler medlemmar. Att man faktiskt får känslan att jag får vara med. Det är inte bara så att nu är det valrörelse, nu behöver vi folk, nu får du vara med. Utan att man hela tiden känner det här. Vi har väldigt många medlemmar som under de här åren har gått med i partiet. Mm. Kanske inte primärt för att man ville prata om den kommunala VA-planen. Utan för att man ville vara med och prata om de stora frågorna som händer runt om i vår värld. Inte minst nu med allting som sker, klimatkris, Rysslands anfallskrig i Ukraina. Och där är vi som har funnits i kretsar och så inte jättebra på att ta hand om det. Få det att få ge människor utlopp för det. Utan det blir de gruppmötena vi har inför fullmäktige där man kommer. Och då ska den kommunala VA-planen samsas med frågor om klimatkrisen i världen. Isarna som smälter i Antarktis. Alltså, det blir svårt att hantera i en liten krets. Och där sitter den stackars gruppledaren eller kretsordföranden och ska hantera det här och blir bara känner sig överväldigad och vet inte riktigt vad de ska göra. Vi måste hitta olika former för det här engagemanget. Och nu ska jag bli lite så här, jag ska inte säga att det var bättre förr, men vi hade avdelningar då vars syfte var lite att kanalisera det här. Man engagerade sig antingen väldigt lokalt i det lilla, eller så kunde man engagera sig i de stora frågorna. Det fanns utrymme för det i avdelningarna. Sen fanns det baksidor, man var tvungen att ordna årsmöten och det var ekonomi som bokföring som skulle hållas och det blev svårt. Men det fanns någonting i avdelningssystemet som var jättebra. Man fanns liksom nära, man kunde sitta med sina grannar och prata om det. Dessutom så syntes man ju också på orten.
Yep.
I Skeda utanför Linköping så anordnade man en vinterfisketävling. Det var en av de stora happeningsen på vintern i Skeda. Och det var Centerpartiet som anordnade. Och runt om i landet så finns det jättemånga sådana exempel där centerpartisterna var de som ordnade saker. Det är inte så på många platser. På många platser är det så, men på väldigt många platser så är det inte så längre. Och dit måste vi komma tillbaka. För är inte vi där så kommer andra krafter att fylla dem. Nu har det varit väldigt mycket sverigedemokrater som faktiskt kliver fram och gör sådana här saker parallellt med centerpartister som gör det. Men för mig är det här så självklart att det här är centerterritorium. Det här är vad vi gör. Vi håller ihop samhällen. Vi, liksom, där det offentliga inte finns, där finns vi. Vi ser till att saker funkar. Vi gör det.
Mm. Vinterfiske är alltså politiskt laddat?
Alltså vinterfiske är ju fantastiskt. Det är kanske där man ska börja titta på organisationen, hur man faktiskt bygger det. I det nära, vid köksborden, där människor finns. Att vi samlas kring en centeraktivitet är ju helt fantastiskt. Att man samlar människor, inte primärt kanske för att prata politik, utan för att känna gemenskap i det lilla. Och kan man bygga vidare på det och bygga det uppåt och bygga en organisation som är professionell ute i liksom varenda kapillär, och samtidigt ha det här lokala närvaron, då är man ju oövervinnelig.
Du har inte använt ordet decentralisering, men det var väl just beskrivet?
Ja, det kanske är så. Ja, jag, decentralisering och...
Delvis i alla
fall. Ja, nej, men du har helt rätt.
Ja. Ja. Du? Inte nog med att man som politiker ansvar för vilka de stora besluten är och vilken väg en parti ska ta. Du ska också hantera en organisation som ska utvecklas. Men någonstans inne i det där så finns ju också människan. Människan med Herren den mirakel, eller Murre kanske vi ska säga. Jag har några frågor att se om du kan handla mer om dig som människa. Är du redo?
Ja.
Den första är: vem är din favoritförfattare?
Och nu kommer vi tillbaka till det. Det här kommer ju låta pretentiöst.
Kör!
Jag säger Astrid Lindgren, men jag måste säga varför också.
Ja,
så att det
absolut.
Inte bara blir så här,
för det hade jag ställt som följdfråga annars, du förstår.
Alltså det finns... Jag försöker läsa så mycket böcker som jag kan. Och det blir, nu för tiden blir det ofta ljudböcker. Men det Astrid Lindgren gjorde för mig, det finns ingen författare som kommer i närheten av det. Just hur hon fick, det var inte bara att hon liksom öppnade världen till massa fantasiäggande historier, utan det var ju också där. Hon var den första författaren som fick mig att förstå att man kunde göra mer med orden och bara bilda meningar. Man kunde skapa liksom magi genom att sätta ihop ord på ett visst sätt. Alltså, det är helt magiskt att läsa hennes texter verkligen. Och en av de första sakerna vi gjorde när vi fick barn, det var ju när de var alldeles för små för att lyssna på sagan, det var ju att skaffa oss Astrid Lindgrens böcker. Och att få läsa dem tillsammans och sen se barnen läsa dem. Alltså, ja, det finns ingen som öppnar dörrar till fantasi och magi så som Astrid Lindgren. Så därför är hon min favoritförfattare, absolut. Nästan så att man skulle ta och fundera på att skaffa en liten sladd som man får läsa Astrid Lindgren igen.
Åker du ner till Astrid Lindgrens värld någon gång?
Oh ja.
Det måste vara följdfrågan på det du just har sagt.
Jo, men alltså som östgöte så är det ju inte så långt, så det har varit...
Trots att det är Småland.
Ja, men alltså... Administrativa gränser är bara av människan skapade. Vi känner samhället, det är...
Sånt som är av människan skapat. Vilken är den bästa tv-serien du har sett på sistone?
Den bästa tv-serien? Alltså... Den bästa tv-serien just nu som jag har sett... Det är en Star Wars-kopia. Andor heter den.
Aha.
Inte för att den är särskilt bra.
Nej.
Men det har blivit... Min äldsta pojke som min lilla grej. Jag har inte kunnat titta på den när jag varit borta, och han vill inte titta på den när jag är borta, utan vi tittar på den tillsammans. Därför är den absolut... För det är liksom för mig... Nu blir jag nästan lite så här...
Ja, men varsågod.
Det betyder så mycket att få sitta ner med honom och titta på det. Och att han väntar på mig, det är verkligen...
Bra behöver inte vara rätt, men rätt är ofta bra. Det är ju rätt intressant. Vad får du att dansa?
Det kan vara vad som helst. Alltså jag, till mina grannars stora förtret så har jag nog ganska lätt för att dansa. Och det är ganska lätt att se in mellan oss. Jag älskar att vara glad och ge utlopp för det. Så kan jag dansa till så gör jag det gärna.
Centerpartiet har ju en förmåga att ofta samlas i bygdegårdar. Vilken bygdegård är den bästa förutom den som ligger dig närmast?
Det där var en svår fråga.
Mm.
För nu vill man ju inte säga fel.
Nej, och alla kommer att lyssna.
Och alla kommer att lyssna och alla kommer att säga varför sa han inte våran där han var.
Just.
Nej, jag får nog säga att jag kan nog inte peka ut någon sån. Men jag har däremot en berättelse om när jag verkligen upptäckte bygdegårdarna.
Mm.
När jag var... CUF-are så drog vi igång ett projekt kopplat till ett av EU-valen. Jag minns inte exakt vilket. Men vi fick lite pengar för att prata om EU.
Mm.
Och vi skrev projektet just för att prata om EU på landsbygden. Och helt plötsligt så fann jag mig själv under ett par månader sittandes i en bil och besöka varenda bygdegård och varenda församlingshem runt halva Östergötland. Och jag hade fixat, jag hade en kasse med mackor, alltså bröd och smör och ost, och så kokade jag te och kaffe och hoppades att det skulle komma några. Det var ju inte bara en gång, utan några gånger som man stod där själv i höstmörkret, det var kolsvart och det kom inte en människa till bygdegården eller församlingshemmet, och man tänkte, det är ju ändå lite läskigt här ute. Man är själv. Men många gånger så var det rätt mycket folk som kom.
Ja.
Dels för att de tyckte, ja, det är väl lite synd om grabben som har kommit ända ut hit. Men det är min känsla. Alltså det var verkligen, det var kul att åka runt i bygden. För mig är ju bygdegårdarna, det är ju ofta det som finns när allt det offentliga har lämnat. Det är det som är mötesplatsen.
tal om kaffe och mackor.
Ja.
Några snabba till innan vi går in på avrundningen. Nu får du välja.
Ja.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Lag eller moral?
Lag.
Spade eller grep?
Spade.
Instagram eller Facebook?
Instagram.
Optimist eller realist?
Optimist.
Torbjörn Fälldin eller Karin Söder?
Uff. Karin Söder.
Utveckla.
Torbjörn Fälldin har gjort enormt mycket för partiet och är helt ovärderlig, men Karin Söder, hon tog ju också sönder glastak och drog rakt igenom dem på ett sätt som inga andra politiker hade gjort innan dess nästan. Så alltså, hon var ju en pionjär på ett helt annat sätt, inte bara inom Centerpartiet utan generellt liksom för kvinnors rättigheter och så. Så det hon har betytt för svensk politik och för jämlikhet går inte att underskatta.
Är det någonting som vi inte har pratat om hittills som du skulle vilja ta fram och prata om nu? För där är den chans du får.
Nu tycker jag vi stänger den här boken för innan det blir för jobbigt. Nej, jag vet inte. Nej, jag tycker du har varit allomfattande.
Ge mig nu inte hybris. Men det är ju så här, man kan ju bara svepa över många frågor. Och ibland blir det brist på detaljer, ibland så blir det lite detaljerat. Men stort tack för det här samtalsstunden, Mohamed Demirok. Och stort tack till er som har lyssnat. Tack.